Välkomna, vi spelar in podd här idag som folkbildning för våra politiker och kanske också lite för väljare. Jag heter Mona Almborg och jobbar som strateg på Centerpartiet i Halland. Och den här podden som är min första podd här är passande nog på temat folkbildning då, om vi ska prata folkbildning om folkbildning. Och jag har med mig två gäster. Joakim Lindqvist ifrån Studieförbundet Vuxenskolan och Lina Brustad ifrån Folkbildningsrådet. Ni kan väl berätta lite, vilka är ni och så? Vem är du, Joakim?
Jag är chef för Vuxenskolan i Halland, har jobbat med folkbildning väldigt länge, har egentligen hela mitt liv jobbat inom civilsamhället på något sätt, för jag antingen har jobbat med idrott eller med folkbildning och jobbat på dem. Och man kallar det olika enheterna också inom vuxenskolan, både lokalt, regionalt och nationellt.
Och Lina, vem är du?
Ja, jag jobbar då som handläggare på Folkbildningsrådet sedan bara ett par månader tillbaka i tiden. Jag jobbade också på Studieförbundet Vuxenskolan innan och har jobbat där sedan jag tog examen när jag var 25 år. Så jag har jobbat som cirkelledare och verksamhetsutvecklare och enhetschef och så på olika platser inom Studieförbundet Vuxenskolan.
Mm. Jätteroligt att ni ville vara med här och delge era tankar och funderingar och så. Om hur vi kan jobba vidare som politiker med frågan. Studieförbunden har ju en lång historia sprunget ur folkrörelsen. Men vad har liksom studieförbunden och kanske folkhögskolan också, vad har de för funktion idag? Alltså, behövs verkligen folkbildningen idag? 2023. Vem vill hugga ordet?
Jag tycker att den är otroligt betydelsefull, eller den behövs verkligen idag, tycker jag. Dels på den polariseringen som har skett i samhället kanske, där vi idag jobbar liksom med gängkriminalitet, vi jobbar med människor utanförskap, vi jobbar med mycket folk som kommer in till Sverige, vi jobbar med människor som blir äldre och ensamma, alla de här olika kategorierna av människor och även unga ska jag säga, behöver, tror jag i alla fall, folkbildning på det sättet att det är en frivillig plats att komma till, där man själv bestämmer lite grann innehållet och där man får stöd av andra i samhället. Man slipas också mot de som är likatänkande och kanske oliktänkande. Så att jag tror att folkbildning och folkhögskolan generellt, alltså det som är utanför det ordinarie utbildningssystemet, skapar människor som är mer toleranta mot olikheter. Och jag tror att det är helt säkert att det gynnar, så att säga, ett samhälle i stort. Så att jag ska inte säga att den behövs mer än någonsin, men den har en väldigt stor funktion just nu i vårt samhälle.
Mm. Tack. Lina, vad tänker du?
Nej, men jag tänker att det är bra att man ställer den frågan regelbundet. Och så funderar man på vad som är syftet med folkbildningen egentligen. Och om syftet med folkbildningen är det som står i statens syfte med sin bidragsgivning till folkbildningen, så är ju det att öka demokratin i samhället, att öka människors inflytande över sitt eget liv och över det samhälle man lever i, att utjämna utbildningsklyftor och så vidare. Och då får man ju ställa sig frågan, behövs det då? Mm. Är det så att vi lever i en extremt välfungerande demokrati, ja, men då kanske det inte behövs längre. Om alla människor har inflytande över sitt eget liv och det samhälle man lever i, ja, men då kanske inte folkbildningen behövs. Men min bild är ju att vår demokrati är rejält utmanad idag och att många människor inte upplever att de har inflytande över sitt eget liv och det samhälle man lever i. För att ta några exempel då. Och därför behövs ju folkbildningen då. Då har vi ju fortfarande en viktig roll att fylla, tänker jag.
Mm. Och vad betyder folkbildningen för individen och för samhället? Vad betyder den för en enskilde? Om vi börjar där.
Det här är det är svårt där, för vissa enskilda människor så betyder det allt. Det kan vara om du är tonåring och inte har möjlighet att ha studiero hemma. Du kan gå till en av våra danslokaler, du kan dansa, du kan vara där och göra dina läxor. Det kan vara andningshål för de som väljer att betala för sina kurser. Det kan vara äldre som liksom finner ett stöd i den totala ensamhet som det ibland kan innebära. Så för vissa människor så är det liksom otroligt viktig del i deras liv. Sen har du andra människor som väldigt sällan aldrig kommer i kontakt med folkbildningen. Och det är det här som ibland blir en krock. Det är vissa människor som lever sitt liv utan att ha kontakt med studieförbund eller folkhögskolor, har ju också ett bra liv på alla sätt och vis. Och därför kan de kanske också säga, men det här behövs inte. Jag menar inte att det är bara de som säger det, men jag tror att man kan inte säga generellt att det betyder så här för alla människor. Men för ett samhälle så tror jag det är otroligt värdefullt att de här mötesplatserna finns. Jag envisas med att liksom stånga mig blodet, så att det här är jätteviktigt. Det är jätteviktigt för många människor, men för ett samhälle.
Men varför behöver staten och regionen och kommunerna gå in med medel? Och, går det liksom inte att driva det här som företag? Vi har hört att kanske det är folks fritidsaktiviteter. Ska kommun och stat betala det?
Här hoppar jag indirekt för Lina Fyrapåsen. Alltså, studieförbunden idag drivs inte i aktiebolagsform, men de drivs som företag. Och då tänker jag kanske inte som en... Du kan aldrig få någon att drivas som en ICA-handlare eller liknande, där kanske det är människor med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ska skapa en fritidsverk eller ja, en liten... Alltså en fritidsverksamhet för dem, så kommer de inte kunna betala fullt ut vad det kostar. Men vi, alltså, jag vet inte hur jag ska, för att inte veckla in mig för mycket, men vissa delar i den så behöver man vara som till exempel en skola eller en vårdcentral. Det är en del av välfärden som man förväntas ska finnas, och den behöver liksom det gemensamma gå in och betala. När man tittar på det som man får kritik för, det kan vara när ministrar säger att det betalar vita medelålders män som spelar gitarr, så är ju faktiskt det inte sant. För om du går en kurs hos oss idag så betalar du allting som kursen kostar, men vi finns som en plattform för att göra den. Och när vi tittar på det här så är det ungefär, det är en lägre kostnad än vad till exempel ett rotavdrag är. Så jag som bor i villa kan ju lätt få 30% av arbetskostnaden för att jag ska bygga om min altan. Och vi tycker det är rimligt att alla människor i det här landet ska kunna få ett rimligt nivå, ett rotavdrag, för att kunna ha någon form av möjlighet att gå och fortbilda sig efter att man liksom är i vuxen ålder. Så det här drivs som företag. Det drivs som företag när det gäller att ha projekt, att jobba mot Arbetsförmedlingen. Så att jag tycker att det är en skev bild. Men när det gäller specifika målgrupper, nyanlända, det kan vara personer med funktionsnedsättning, där behöver staten gå in och täcka mycket, mycket mer, kanske till och med fullt ut. Vi kan inte räkna med att det finns ingen liksom affärsverksamhet som skulle klara av det, för nyanlända har ingen möjlighet att betala för sig. Så att jag tycker att de drivs som affärsverksamhet idag i olika nivåer.
Nej, men jag håller med om allt det som Jocke säger. Tyvärr så är det ju ofta de här allmänmarknadskurserna som vi kallar det, det här kursutbudet som kommer hem i brevlådan. Där man kan liksom gå olika sådana här, ja, lär dig dreja eller lär dig spanska eller så.
Jägarskola, om vi nu då ska prata om de här medelålders männen.
Precis. Och då får man någon slags bild av att det är det där som är folkbildning. Det är det som är studieförbundens verksamhet. Men Det där är ungefär 7% av, i alla fall Studieförbundet Vuxenskolan är det ungefär 7% som är det där. Där man liksom lär sig någonting på sin fritid sådär. På det sättet. Allt det andra som vi gör, det behöver stöd från samhället för att det ska fungera. Precis som Jocke säger, när vi vänder oss till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller vi vänder oss till personer som nyligen har kommit till Sverige eller annan verksamhet som, där det inte är, liksom, det är inte hobbyverksamhet då överhuvudtaget, utan det är andra grejer som vi håller på med som är jätteviktiga för de personerna som deltar, men det är inte riktigt den som syns utåt.
Nej, och idag så är det ju också, idag är det ju fint att driva privata skolor, privata vårdcentraler som då är 100% finansierat av skattemedel. Och där har man också en total avkastning till aktieägarna. Men ska man bedriva då som vi gör kanske en delvis av en fritidsverksamhet för ungdomar som kommuner inte klarar av, eller som vi säger, alltså de äldre, framförallt äldre människor som också hamnar i totalt utanförskap, eller invandrare. Så är det måste, alltså vi är till och med sådana att vi är ju inte totalt skattefinansierat, vi kanske till 50-60% är det, och tär inte alls på staten på det sättet, utan vi ser ju till att få in pengar, och alla de pengar som kommer in också, oavsett om det är ett projekt eller i avgifter i några former, så går de också 100% tillbaks. Vi kan ju inte plocka ut en aktieutdelning på något sätt. Så vi har ju en bättre affärsverksamhet för pengarna än vad alla privata verksamheter har, både inom vård och skola alltså. Så att jag tycker man måste läsa på lite grann och se vad folkbildningen gör och hur den finansieras på olika plan. Det blir gärna en skev bild faktiskt, och en felaktig bild.
Det är ju det här vi vill lyfta liksom, så för att få den här bilden att bli mer rättvis också. Och vi har, ja, för ett par veckor sedan nu då, så släppte regeringen sin budget och där man då drar ner stödet till studieförbunden väldigt mycket. Hur mycket var det de drog ner? Det var 500 miljoner var det va?
500 miljoner.
500 miljoner, precis. Och jag riktar mig till dig, Joakim, här nu då. Vad betyder det för vuxenskolan, för Studieförbundet Vuxenskolan? Vad är det här i relatet till det här?
Ja, men det innebär ju på 3 års sikt, som det här dras ner, så är det en 30% minskning, och det är många miljoner. För vår egen del i Halland så är det 3 miljoner mindre, och då har vi ännu inte räknat med någon inflation. Så det är väldigt mycket pengar bara för att fastna i det. Om du vill veta vad det innebär då också. Ja, vad innebär det? Det innebär krasst att de människor som idag, jag ska säga så här, det är inte så att vi för de pengar vi får så kommer vi göra det bästa möjliga för de här olika målgrupperna som jag redan har nämnt. Så vi ska göra allt för att de absolut inte ska få det sämre. Men det är klart, med en sån stor neddragning så kommer vi inte att kunna ha samma höga servicegrad och lägga lika mycket tid på personer som behöver det. Och då, jag återkommer till de här, de som är nyanlända, som kliver in innanför dörren och inte vet hur det här fungerar. Det kan vara de med funktionsnedsättningar som behöver mycket mer hjälp in i varenda verksamhet de ska vara med i. De äldre som kommer och ska ha sin verksamhet och som kommer till oss som behöver hjälp. Det kan låta så otroligt banalt, men den digitala klyftan sätter stopp för alla de här tre. Och det går inte på samma sätt att vara behjälplig. Så att även fast vi inte ska försöka allt för att inte de här människorna ska drabbas, så kommer de att drabbas på det sättet att de kommer att känna sig ännu mer utanför och kanske ibland lite dumma för att, men oj, varför har jag inte möjlighet att lära mig detta? Och varför har jag inte, dess hjälp som jag kunde få när jag kom hit innan, får jag inte idag för det finns inte personal på plats. Men vi ska ändå försöka göra det så att det märks så lite som möjligt. Det är ju tanken. Men det som det kanske framförallt drabbar, det tror jag, är att vi har samma möjlighet att stötta föreningslivet runt om i Halland. Och skulle föreningslivet så att säga minska, så är, tycker jag det är allvarligt för som Lina pratade om, den liberala demokratin eller demokratin generellt. För det är en stöttepelare i många mindre orter där man liksom har, ja, man engagerar sig runt det lokala på sin ort via föreningar. Så på sikt så tror jag att det kommer att drabba faktiskt samhället som man inte ser idag. Tyvärr, det är ofrånkomligt.
Jag tänker att jag är också politiker, och där ser vi ju i socialnämnden här i Gislaved där jag bor, och där ser vi ju hur vi vill att pensionärsföreningar till exempel ska jobba med, för att motverka ensamhet. Jag tänker att de här är ju på det här sättet att SPF då till exempel, som är kopplat mycket till Studieförbundet Vuxenskolan, blir ju en stor del egentligen i det som är kommunens uppdrag att motverka ensamhet, det som är mitt politiska uppdrag om man säger så. Så här blir ju kontraproduktivt att vi inte kan använda studieförbunden på samma sätt heller då. Och det kommer nog att märkas väldigt mycket, tror jag också. Vad tänker ni om de tankarna liksom?
Lina är ju politiker också, så hon kan ju...
Ja. Du är också socialnämndspolitiker, Lina.
Precis. Ja, nej, men jag tror att den här neddragningen på sikt, jag ser ju nu från ur mitt perspektiv på Folkbildningsrådet hur redan ett studieförbund nu då har meddelat att de kommer lägga ner. Och det är för att de kommer inte kunna ha en tillräcklig liksom täckning över hela landet för att kunna räknas som ett studieförbund. Och det är väl precis det där att urbaniseringen och det här med att saker och ting centreras kring de stora städerna. Jag tänker att den här neddragningen kommer att dra iväg i den riktningen. Det kommer innebära att det kommer fortsätta att finnas möjlighet att ta del av folkbildning om man bor i de större städerna, bor liksom där mycket annat redan finns. Medans landsbygden blir ännu mer urholkad när det gäller möjligheten till kulturupplevelser och möjligheten att delta i olika aktiviteter som ja, men till exempel lindrar ensamhet eller motverkar annan ohälsa eller ja, överhuvudtaget bara på det sättet att studieförbunden bidrar till ett levande landsbygd. Det finns ju en ganska överhängande risk att det kommer att bli sämre. Så är det ju.
Vad skulle ni då vilja skicka med till politiker i frågan? Vad skulle ni vilja skicka med till kommun- och regionpolitiker som vi kan ändå påverka här?
Nej, men jag tycker det är viktigt att man inte alltid går in och pratar om kronor och pengar. Liksom, hur mycket mer pengar kan vi få? För då har vi dåligt pengar. För vi har pengar och vi vill göra det bästa möjliga pengarna. Det som jag tycker har blivit på senaste tiden, det är att man inte vill från politikens sida sätta sig in i vad man gör, vad studieförbunden gör. Vi har ju radat upp hela den här liksom, alltså paletten med hur vi vill stå till eller vara till för att människor ska tycka att det här landet är det bästa landet att bo i. Och man ska ha alla möjligheter som, liksom, som finns. Och vi vill bara det. Och vi gör också ett väldigt bra jobb, och då är det synd att politiken inte på något vis försöker se det som man verkligen gör, utan jaga kostnader. För när man frågar politikerna så vill de ju samma sak som oss. De vill att människor ska kunna få bestämma över sitt eget liv. De vill att de ska inte, de ska, då är man ung så ska man få en tillhörighet tidigt så man inte hamnar i kriminalitet. När man blir gammal ska man inte hamna i ett utanförskap, och när det kommer nya länder ska det snabbt komma in i samhället. Det här gör vi och det här vill vi. Och jag tror att de vill samma sak, men de tror inte att vi gör de här sakerna. Mm. Och det kan göra mig lite ledsen att man på något vis inte försöker anstränga sig och se den otroliga breda nyttan som studieförbunden gör. För de vill också det här. Och om man inte vill det som politiker, så tycker jag det är väldigt oärligt att inte berätta det. Om man inte vill att människor ska kunna styra sin egen, eller ha en makt över sin egen fritid och så vidare, då tycker jag man ska säga det. Och jag tror att det finns politiska partier som faktiskt inte tycker att det är bra att vi skapar den här typen av självgående och ifrågasättande medborgare. Men man vågar inte säga det. Ja, jag tycker att skärp er och se till att vara lite mer pålästa på vad studieförbunden verkligen gör.
Bra.
Ja, och jag kan fylla i där då. Jag upplever att, att man ofta pratar om studieförbundens verksamhet utifrån vilka ämnen man erbjuder. Att man tror att det handlar om någon slags skolliknande verksamhet och att man kan komma och lära sig olika ämnen. Men jag önskar att man, liksom fördjupade sig, precis som Jocke säger, och förstår lite bättre vad folkbildning är. Och då handlar det i första hand om vår pedagogik. Det handlar om hur man lär sig saker när man gör någonting inom ramen för folkbildningen. Och det är ju det där som gör att det är så viktigt för demokratin, att studiecirkeln är som en liten minidemokrati, att man tränar sig i det demokratiska, att man lär sig att vara en aktiv medborgare i en demokrati. Det är liksom det man övar sig på. Och vilket ämne man gör det inom, det spelar liksom inte så himla stor roll. Det är inte det som är grejen med folkbildning. Men jag önskar verkligen att politiker var bättre på att förstå vad folkbildningen är och att det är mycket mer komplext. Och precis det som Jocke säger, att anledningen tror jag till att folkbildningen nu är så utsatt, det handlar inte om att spara pengar, utan det handlar om att man inte vill ge medborgarna möjlighet till demokratisk skolning, till att bli aktiva medborgare som tycker och tänker och driver sina frågor och sådär. Utan just nu befinner vi oss i en situation där demokratin faktiskt är på tillbakagång och där man vill hämma befolkningens förmågor. Och det skrämmer mig jättemycket att vi inte nu, att inte alla de demokratiska partierna istället liksom går samman och kämpar för folkbildningen, den fria kulturen, den fria journalistiken. Alltså alla de här ingredienserna som är helt avgörande för att en liberal demokrati ska fungera.
Mm. Jag tänker att det här är ett första steg, den här podden är ett första steg i att utbilda, folkbilda våra politiker om folkbildningen, om studieförbunden. Om studieförbunden. Men jag tänker, hur jobbar vi framåt då? Skulle ni se någon väg framåt om vi kunde hjälpa våra politiker i Halland och bli bättre på att försvara folkbildningen?
Ja.
Ja, jag kör det igen.
Svår fråga, men jag tänker vi behöver komma. Ja.
Dels handlar det väl om det här som vi varit inne på, att folkbildningen har ett instrumentellt värde kopplat till folkhälsa, alltså olika sådana här saker, att det kan motverka kriminalitet, motverka ensamhet, ditt och datt. Men jag önskar väl också att vi kan se folkbildningen och ge folkbildningen rätten att existera bara för sig själv, att vi tror på att det här med att man har en bildad befolkning är så värdefullt att det är fortsatt värt att lägga pengar på. Jag tror nog ändå att det känns som att vi befinner oss i en svacka just nu, men man känner ju också hur det myllrar och gror, hur kanske alltså nya folkrörelser och det här, det kanske vänder och det kanske blir fler som engagerar sig i de politiska partierna, fler som är beredda att kämpa lite för det öppna samhället. Och då finns ju folkbildningen där som en perfekt liksom infrastruktur för den kampen som jag tror vi behöver väcka till liv faktiskt. Det behöver faktiskt alla politiker, alla som är politiskt aktiva behöver hjälpa till och få andra människor att också förstå att de måste vara med i den kampen.
Jag ger mig in lite i det här, för Centerpartiet är ju ett folkrörelseparti och har ju liksom vuxit fram tillsammans med folkbildningen och så vidare. Och här kanske vi behöver hjälp, liksom kroka arm, tänker jag, i hur vi behöver arbeta med den demokratiska processen och demokratin. För på något sätt så är det väl, Centerpartiet står ju verkligen för de här värdena, att varje människa ska liksom få äga sitt liv och man tror på varje människas inneboende kraft och så vidare. Så att jag tänker här finns det ju verkligen vägar framåt för att utveckla partiet och folkrörelsen och folkbildningen och så vidare. Så. Så att jag tänker där att det finns väl kanske en väg framåt, att här behöver man kanske snurra igång tillsammans. Så.
Ja, nu är jag också politiker, precis som du säger, medlem i Centerpartiet. Och min bild är att Centerpartiet är ett folkrörelseparti, att vi har den logiken inom oss. Och vi behöver också vara rädda om den, tror jag, stolta över den och tro på den, tro på liksom fotfolkets förmåga att bygga en rörelse och sådär. Så att vi inte faller i fällan att det blir för toppstyrt och för liksom ordnat uppifrån, utan att vi fortsätter att vara en underifrån rörelse. Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, jag tror vi är lite bortskämda, som Lina sa innan här, att demokratin är hotad, och är den det? Ja, men den är bitvis hotad. Vi har aldrig tidigare haft den här typen av ifrågasättande, och därför så har vi, alltså som studieförbund, så har vi heller aldrig varit ifrågasättande. Vi har ju jobbat för att de här människorna ska bli engagerade samhällsmedborgare, och gjort det inte i egen syfte och av egen vinning, utan bara för att skapa ett bättre samhälle. Vi har aldrig behövt berättat det för människor, utan de har förstått det. Politiker har varit insatta och sett nyttan. Nu måste vi vända och ta hjälp av många för att berätta nyttan av allt det vi gör. Och det är inte vi vana vid, så vi är tagna lite på sängen där. Men herregud, det här har ju varit så självklart för oss, och värdet av det vi gör. Så att vi måste ju ändra om. Det är klart att vi måste också slåss, inte för våran existens, för den kommer inte att vara avgörande, men för liksom den liberala demokratin, för att demokratin ska upprätthållas och för att människor ska våga ifrågasätta staten, och inte så att staten ska styra människorna. Och jag tror att det är superviktigt. Vi kan inte vänta speciellt länge heller, utan vi får verkligen jobba hela tiden nu för att bevara den demokrati vi har faktiskt.
Jag tänker vi avrundar där. Något sista som ni vill skicka med?
Nej, det vill inte kanske.
Ja,
det
blir... Och en studiecirkel kan man väl säga. Ja. Nej, men jag tänker så att ni som lyssnar på det här, ta och kolla in och gå en studiecirkel. Vad det nu än må vara. Och att ni också i era kretsar kanske också kör någon studiecirkel för att utveckla politiken.
Ja, och jag skulle vilja säga också att alltså våga ifrågasätta alla de enkla lösningar som politiken kommer med då, oavsett om det gäller brottslighet, om det gäller energi eller vad det gäller för någonting. Alltså våga ifrågasätta, det är på det sättet vi utvecklar samhället. Och det gör du genom att gå en studiecirkel, träffa andra människor som tänker lika eller olika. Så ja, var lite rebellisk och gå en studiecirkel, ja.
Bra. Jag tackar Joakim och Lina för att ni ville vara med i den här podden. Stort tack. Bra livligt samtal.
Tackar.